Ja. Tack Jesus för ditt namn, att vi får leva och bo och ha trygghet och utmanas i ditt namn. Tack för din närvaro här. I vår gudstjänst idag, tack för vad du vill ge oss genom ditt ord. Vi lovar ditt heliga namn. Amen. Jesus, helt unik, är ju månadens tema. Och det finns ju så mycket som har sagts om Jesus. Ingen i världshistorien har väckt sån uppmärksamhet. Och många, många är de som har fascinerats av hans ord och hans visdom. Men ännu fler är faktiskt de som har drabbats genom mötet med honom. Drabbats så att deras liv har blivit förvandlat. Drabbats så att deras liv har blivit annorlunda. Drabbats så att deras liv fått en ny inriktning och helt andra prioriteringar. Varför? Ja, Jesus var inte bara en person som kom med kloka insikter. Han var inte bara en profet som många religioner kan säga. En profet som kom med hälsningar från Gud. Han var Gud. Jesus påverkade människors livsvillkor på många avgörande sätt. Men han var ingen politiker. Utan han ledde människor med Guds förvandlande kraft. Jesus var inte i första hand en god förebild som så många i vår tid säger. Utan han var själva bilden av Gud. Och han är Gud. Den Gud som offrade sig själv för att ge liv och rädda hela den värld som han hade skapat. Den Gud som fortfarande idag får människor, kanske sådana som dig och mig, att ge upp sina liv genom att leva och dö i hans närhet. Leva och dö med en övertygelse om att evigheten ruvar i varje andetag tillsammans med honom. Jesus är helt unik. Och denna månad så vill vi som kyrka lyfta det som en enda stor rubrik. Vi vill tala om Jesus, vi vill läsa om Jesus, om hans person, hans liv, hans verk och hans unika anspråk på. Hans anspråk på vem han är. Och vi ska fira Jesus. Och vi ska fira påsk. Högtiden då hela mänskligheten genom Jesu offer och seger fick gå från död till liv. Jag vill idag skicka med er några perspektiv in i den här månaden. Det blir inte så lång predikan. För jag tänker att vi ska få fira nattvard tillsammans och ha gott om tid till det. Men jag vill skicka med er några perspektiv den här månaden. Jesus. Jag ska ta och byta bild. Nej, det ska jag inte göra. Jo, Jesus var inte alltid så självklart enkel att förstå. De som sökte honom, men de som sökte honom fann honom. De som var beroende av honom mötte honom. Och de som var små, de såg och de förstod vem han var. Det är mitt ena perspektiv. Och mitt andra perspektiv är att han sprängde liksom nya fönster. Han öppnade nya fönster mot verkligheten. Och han förklarade och uppenbarade Guds vilja och avsikter. Och det tredje perspektivet är att han sprängde gränser. Och ja, min längtan och min önskan är att den här predikan ska få bli som en teaser som vill få dig att fortsätta läsa den här månaden hela evangelierna, alla texterna om Jesus och få dig att växa i din förståelse och din längtan efter en djupare gemenskap med honom. Jesu liv var på många sätt redan klarlagt i förväg. På många ställen i evangelierna så står det så här att det hände eller att det sades för att det som står skrivet skulle uppfyllas. Så står det om Jesus. Det som var skrivet skulle uppfyllas genom honom. Och vi ska börja med ett sånt här skriftord. En programförklaring redan här från starten. En som Jesaja först fick teckna ner och som Matteus sen lyfte fram. Vi läser från Matteus 12, vers 18-21. Detta är min tjänare som jag har utvalt. Det är Gud som säger detta. Den som jag älskar och som min själ har sin glädje i. Jag ska låta min ande komma över honom och han ska förkunna rätten för folken. Han ska inte träta eller ropa. Och ingen ska höra hans röst på gatorna. Han ska inte bryta av det knäckta stråt eller släcka den tynande lågan, utan han ska en dag föra rätten till seger och hans namn ska ge folken hopp. Och det var klarlagt i förväg. Och ändå var det inte på något sätt uppenbart eller begripligt riktigt när det skedde. Människor väntade på Messias, på frälsaren. Och ändå kände många inte igen frälsningen när den kom. Varje berättelse, varje tal, varje liknelse och varje möte med någon människa som Jesus hade, det förbryllade ofta de som var runt omkring. Till och med lärjungarna, som vi ibland tycker kanske borde ha fattat bättre. Och ändå var det samtidigt så uppenbart att det var liv som han förmedlade. Det var uppenbart att det var skapelsens herre, Gud själv, som var närvarande med sin ande och sitt liv och som rörde vid det som Jesus rörde vid. Och de här sista veckorna när jag har läst och läst och läst evangelierna, en underbar tid när man får förbereda sig för predikan, då har jag drabbats igen av alla texter, av alla Jesu ord, hans tal, hans liknelser, alla olika möten han hade med människor och som beskrivs på så många olika sätt av de olika evangelisterna. Och idag hade jag verkligen velat liksom frossa loss och försöka skapa ett där gigantiska collaget av Jesus citat eller servera dig ett album av bilder från alla hans möten med människor. För på ett sätt så är det summan av min läsning. Att det är just så rikt och så omöjligt att täcka in. Och så omöjligt att välja bort. Men jag har ändå valt att här och nu läsa endast en sammanhängande text för dig. En text som jag vill skicka med dig hem idag. Den är från Lukas kapitel 7. Börja på vers 36. Och jag ska faktiskt inte gå in i texten specifikt och tolka detaljerna i den. För du ska få den ganska rakt upp och ner som den är. Och så hoppas jag att det jag säger runt omkring ska ge en stomme till din fortsatta tolkning själv. Jag ber att vi ska få öppna våra hjärtan nu när vi läser den. För jag tror att Jesus själv också vill möta oss i den här texten. En av fariseerna bjöd hem honom på en måltid. Det var ofta mat när Jesus var med i bilden. Och han gick dit och han tog plats vid bordet. Nu fanns det en kvinna i den här staden som var en synderska. När hon fick veta att han låg till bords i fariseens hus så kom hon dit. Hon hade en flaska med balsam och ställde sig bakom honom vid hans fötter och grät. Hon vette hans fötter med sina tårar och torkade dem med sitt hår. Och hon kysste hans fötter och smorde dem med med sin balsam. Farisén som hade bjudit honom såg det och sa för sig själv: om den där mannen vore en profet, då skulle han ju veta vad det är för sorts kvinna som rör vid honom. En synderska. Då sa Jesus till honom: Simon, jag har något att säga dig. Säg det, mästare, sa han. Jo, två män stod i skuld hos en penningutlånare. Den ene var skyldig 500 denarer, den andra 50. När de inte kunde betala så efterskänkte han skulden för dem båda. Vilken av dem kommer att älska honom mest? Simon svarade: alltså den som fick mest efterskänkt skulle jag tro. Du har rätt, sa Jesus. Och vänd mot kvinnan, sa han till Simon. Du ser den här kvinnan. Jag kom till ditt hus och du gav mig inte vatten till mina fötter. Men hon har vätt mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. Du gav mig ingen välkomstkyss, men hon har kysst mina fötter hela tiden sedan jag kom hit. Du smorde inte mitt huvud med olja, men hon har smort mina fötter med balsam. Därför säger jag dig, hon har fått förlåtelse för sina många synder, till hon har visat stor kärlek. Den som får lite förlåtet visar liten kärlek. Och han sa till henne: dina synder är förlåtna. De andra vid bordet sa då för sig själva: vem är han som till och med förlåter synder? Men Jesus sa till kvinnan: din tro har hjälpt dig. Gå i frid. Jesus var så oförutsägbar och samtidigt så given. Människor förstod ingenting och samtidigt förstod de som tog emot honom precis allting. Människor fick ofta inte ihop sin förutfattade bild av Gud med den Jesus som de mötte. Människor kom med sin facit på hur det skulle vara, hade sina ramar inom vilka Gud skulle uppenbara sig. Och samtidigt blev bilden av Gud så tydlig och självklar för alla de som öppnade sig, som lyssnade och som delade sitt liv med honom. Den som blir född på nytt kan se Guds rike. Jesus gjorde sanningarna större. Gång på gång läser vi: ni har hört att det blev sagt, men jag säger, säger Jesus. Och så öppnade Jesus orden och på en rad olika sätt förklarar han, visar han, gestaltar han genom sitt liv Guds intentioner, kärnan, hjärtat med Guds avsikter som människorna hade missat eller inte sett eller ibland till och med förvanskat. Det står att han förde lagens ursprungliga tanke till fullbordan. Att vandra med Jesu undervisning är som att gå under valven i en rikt smyckad katedral. Du tror att du ser allt. Men gång på gång på gång blir du överraskad av att det finns mer. Att det öppnar sig och du får ta del av ett ännu högre, ännu vidare perspektiv. Och att du får ana en ännu större skönhet. Inte nödvändigtvis enkel. Till exempel när vi läser Bergspredikan så blir jag så otroligt utmanad. Och där liksom upplever jag att Jesu ord nästan klubbar till mig. Men vi kan, om vi lyssnar noga, se hur Jesus hjälper oss att identifiera precis det där ondas brännpunkt. För att inte sedan bara lämna oss där. Utan visa hur vi kan ta oss därifrån mot Guds rike. Ett rike som vi har redan nu och får se glimtar av, men får möta först fullt ut i den eviga världen. Jesus öppnade perspektiven. Jesus gestaltade Guds djupa avsikter så att de blev synliga. Och precis som knopparna vi ser nu på våren, hur de brister ut, så brister Guds kraft och liv fram genom Jesus. Var är Jesus i din vardag? Var finns hans kraft och liv i mitt liv verksamt? Det är frågor som jag har ställt mig de här veckorna. Vem skulle han se? Och hur ser det ut när Jesus tar kropp precis där du och där jag går fram i våra liv? När jag för ett tag sedan pratade med Josefin, en av våra medlemmar här i församlingen, så slogs jag hur den här frågan levde med henne och var verksam i hennes vardag. Och för mig så blev det här samtalet vi hade då en påminnelse om hur en längtan efter Jesu närvaro kan få prägla våra liv och sätta spår mitt i vår vardag. Nu ska ni få lyssna lite kort till hennes berättelse.
Jag heter Josefin Samuelsson. Och det sista året har jag varit i en miljö som på många sätt har varit utmanande för mig. Jag har jobbat som fritidspedagog på en lågstadieskola i Lund. Och det som har varit utmanande har dels varit att det har skett flera stora förändringar på min arbetsplats. Och dels det som många som jobbar med människor kan uppleva, att behoven är stora och resurserna ganska små. Så det har varit lätt att känna sig otillräcklig. I den här miljön så har min tro på Jesus varit väldigt dyrbar för mig. När jag läser Bibeln så slås jag ofta av hur Jesus ser och värderar på annorlunda sätt än vad vi ofta gör. Jag tänker till exempel på hur han hade så många människor, så mycket nöd och så stora behov omkring sig, men ändå tog tiden och stannade vid enskilda människor och hur deras behov blev viktiga för honom. Och det här motiverar mig i mitt arbete bland barnen att våga tro att de små sakerna kan göra stor skillnad. Det kan till exempel handla om när jag ser ett barn som är ensam på rasten, att ändå stanna vid det barnet och följa med det och försöka hjälpa det in i leken tillsammans med andra barn. Eller att stanna upp vid ett barn som har delat med sig av sina tankar om att inte vara värdefull, eller att känna att barnet inte duger till, och få uppmuntra det barnet och verkligen ta en stund och få berätta att den här världen skulle inte vara densamma om inte just det här barnet fanns. Det kan också handla om att gång på gång gå in i konflikter som barnen har med varandra och påminna om hur man är mot varandra och vägra acceptera beteenden där elever kränker varandra eller är elaka mot varandra, utan gång på gång påminna om hur man är, även om det är samma konflikt om en liten stund igen och det kan kännas som en droppe i havet, att ändå vara lite dåraktigt envis i de situationerna. Min tro är också betydelsefull för mig de gånger när jag känner att jag misslyckas i den här miljön. När jag är för stressad så jag lyssnar dåligt på ett barn, eller när jag gör felaktiga bedömningar eller brister i tålamod, eller på andra sätt känner att jag inte klarar av en situation på det sätt som jag skulle önska. Då känner jag att det är skönt att veta att mitt värde inte hänger på att jag lyckas reda ut allting på det sätt som jag skulle önska, utan att jag är älskad av Gud oavsett och ovillkorligen. Det är så skönt att få vila i det, och det har tröstat mig många gånger. Och tron hjälper mig också att i det här glappet mellan det jag önskar att jag kunde göra för barnen och det jag faktiskt kan göra, ändå våga lita på att det lilla som jag gör kan få ha stor betydelse. Och det har jag också fått vara med och se och höra att det har fått ha för enskilda personer. När jag har känt att det har varit en droppe i havet eller något litet obetydligt, så har jag ändå fått vara med om ibland och få höra efteråt att jo, men det gjorde faktiskt skillnad. Så där får min tro vara med och inspirera min vardag.
Hon berättar där om hur konflikter uppstår gång på gång på gång. Och hur hon har fått vara med om att vara lite envis, dåraktigt envis att gå in och sätta stopp för det onda som barnen också vill göra varandra. För att på det sättet skapa fred, skapa värdighet kring möten i relationer. Även om det då en liten stund senare händer precis samma sak igen. Att för Jesus skull finnas där och ge hopp på det sättet och visa vem han är i sin vardag. Hon pratar också om hur misslyckanden, hur hon känner att mitt i det, hur hon får känna sitt eget värde trots sin egen otillräcklighet. Och det tycker jag också är så stort att vi får komma ihåg det. Att när vi själva kan känna att vi brister, när vi själva känner att vi inte förmår, så är Guds kärlek som allra närmast. I varje berättelse som finns med i evangelien om Jesus, där han möter människor till helande och till upprättelse och befrielse, så finns det tydliga stråk av längtan, av avsaknad av egen förmåga, av ett beroende eller av misslyckande faktiskt, som den här kvinnan vi hörde om i berättelsen. Brustenhet. Grunden för hans närvaro och delaktighet verkar totalt sammankopplad med det. För vilka var det som öppnade sig för honom? Det var de som var beroende. Det var de som längtade. Det var de misslyckade. De små. Och i mötet med Jesus så får människor kraft. De får tilltro till sitt eget värde som älskade av den högste. Och de får hopp om ett nytt liv. Möjligt att leva. Vår tro, vårt beroende, vår längtan, vår önskan. Det är allt han begär. Det finns inga hinder hos dig eller mig som han inte redan har överskridit. Det finns ingen synd som är för stor. Och det finns ingenting som du eller jag kan göra som han inte redan har gjort för oss. Jesus sa: saliga är de som är fattiga i anden. De tillhör himmelriket. Och han sa: de ödmjuka ska ärva landet. Jag vill avsluta med ett perspektiv som har bränt lite extra i mig och som jag liksom inte kommer ifrån. För det är en sak som gör Jesus så unik i sin tid, och det är att han spränger gränser. Han spränger gränser på det sätt att han bjuder in precis alla till sin gemenskap. Han helar människor utanför Israels folk. Orena människor bjuds in och får komma helt nära honom. Vi har en rad exempel på detta. Och jag älskar det berättelsen som vi ska få möta här om ett par veckor i påsken. När rövaren där på korset precis intill Jesus säger: tänk på mig när du kommer med ditt rike. Och Jesus svarar: sannerligen, redan idag ska du vara med mig i paradiset. Och jag älskar hans möte med den romerska soldaten. Han får vara med och lyfta fram sin tro som en förebild. Och han såg att tron fanns där oavsett vem det var som bar den. Och jag älskar hur Jesus ger kvinnorna deras självklara tillhörighet i gemenskapen. Och på hur Jesus på ett helt naturligt sätt möter barnen och ger dem rum. Och det blir genom Jesus uppenbart att Guds frälsning genom honom gäller alla folk. De gamla gränserna är rivna och ett nytt rike växer fram. Och detta, det ger mig hopp. För när jag ser mig omkring så tänker jag att det finns inget verkligt hopp. Det finns inget verkligt hopp utan Jesus. Och det finns ingen verklig fred utan Jesus. Och att utan Jesus finns ingen sann glädje. Utan Jesus finns inget sant liv. Jesus är helt unik. Och du och jag är inbjudna till gemenskap med honom. Det är stort. Jesus är nära varje längtande hjärta. Jesus finns nära i varje del av ditt och mitt liv. Han kan hjälpa oss att se nya perspektiv. Och han har öppnat en väg för hela mänskligheten. Och ingen av oss kan någonsin vara långt borta från hans bultande hjärta. Amen. Jesus, jag tackar dig. Det är så stort att du älskar oss. Tack för vad du uppenbarar för oss i ditt ord. Tack för att du kom till den här världen. Tack för att du visade vem Gud själv är. Vad han ville med oss. Och tack för vad du gav oss genom frälsningen. Tack att vi får ett nytt liv. Det är så ofattbart och svårt och märkligt att förstå. Men tack att det är sant, Jesus. Tack för att du ser oss just nu, var och en som sitter här. Tack för att du inte är långt bort från någon enda av oss. Tack för att du finns där mitt i våra utmaningar, mitt i våra problem. Mitt i vår kanske glädjerika vardag så finns du och delar våra liv. Och tack för att ingenting är omöjligt för dig. Tack för att i ditt namn så finns du själv så närvarande. Tack för vår gemenskap. Tack för att du tar kropp också i den. Och låt oss få leva tillsammans på ett sätt som gör att ditt rike får breda ut sig mer och mer och mer. Och att vi kan få se, precis som knopparna nu på våren brister, att vi får se hur det bara börjar växa omkring där du går fram, Herre. Vi lovar ditt heliga namn och tackar dig för din närvaro. Amen.